Hej och välkomna till avsnitt 201 av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Robert Skowronski som är erfaren A&R och jobbat på Warner Music i över 10 år, nu delägare i Imperial. Robert har en otroligt lång erfarenhet av Melodifestivalen just, där han har jobbat med över 100 artister och bidrag på något sätt. I år jobbar han med 3 av bidragen som är med i final. Vi pratar just om processen bakom att få med låtar i Melodifestivalen, arbetet som leder upp till deltävlingarna och om det finns en risk att musiken blir för generisk för att passas in i ett format som Mello. Något vi också pratar om är tankar kring att jobba med själva musiken hos en artist versus varumärke och personan för att bygga en karriär. Det här och mycket mer i avsnitt 201 av Musikbranschpodden. Välkommen till Musikbranschpodden, Robert Skowronski.
Tack så jättemycket.
Kul att ha det här.
Trevligt att få vara med.
Ja, ja men efter många år, eller vad ska man säga?
Ja, nej, men det har blivit några år i musikbranschen, så kul att äntligen få inbjudan.
Ja, sorry, du nämnde 2002.
Ja, 2002 kom jag in i musikbranschen när jag blev signad som artist faktiskt till Warner. Så att det är några år nu. Sen har liksom min roll sett ut på väldigt olika sätt sen dess. Artist, signad artist, sen fick vi kicken av skivbolaget. Då blev jag musikalartist, gjorde väldigt många stora musikalproduktioner, dansade i Mello. Skapade en ny popgrupp och fick några hits i Östeuropa, blev signad på licens i Sverige, och sen gick jag en managementutbildning och hamnade som anställd på EMI. Och så småningom på Warner, där jag har varit de senaste 10 åren fram tills i höstas när jag gick in som delägare i bolaget Imperial. Så det är några år nu.
Bra sammanfattning, det här gillar jag. Jag brukar ställa frågan oftast i poddet, men ta det ganska kortfattat då. Det här var kanonbra, 22 år av liksom...
Exakt, på en minut. Men jag skriver ju väldigt mycket presentationer och biografier av våra artister. Så jag är van vid att korta ner det, det ska vara effektivt idag.
Ja, men det är helt rätt, jag gillar det verkligen. Och... du nämnde så här att ni fick kicken från skivbolaget.
Ja.
För att ni inte levererade, eller var det att det
inte... Jag vet inte varför, men jag kommer ihåg den här rubriken fortfarande från en kvällstidning. Så här, Supernatural får sparken av skivbolaget. All Supernatural heter ju gruppen som jag var med i. Jag var med i ett CV-format som heter Popstars. Som var föregångaren till Idol. Där man bildade en grupp. Och då vann jag programmet tillsammans med 4 andra. Och första priset var skivkontrakt. Så att det gick ju väldigt, väldigt fort, och det var sjukt kul och lärorikt. Men lika fort som det gick upp, lika fort gick det ner sen. Jag tror inte de riktigt hittade ekonomi att fortsätta efter första plattan. Trots att den med dagens ögon sålde sjukt bra. Jag tror vi var uppe i över 40 000 sålda ex och sjukt mycket spelningar. Och det byggde verkligen en bra start och grund för mig i musikbranschen.
Var det, och då var det 2002.
Ja.
Var det liksom något slags försök, men som du sa, förra gången till Idol, men också något försök om att okej, nu måste vi ta tag i musikbranschekonomin när det börjar dala. Lite grann. Man började ju se lite...
Ja, precis. Alltså, det var ju precis då, eller precis därefter, som det verkligen det stora liksom, tappet kom. 2002 var fortfarande så här, men det fanns en bra försäljning. Och sen 2003-2004 då började verkligen liksom musikbranschen gå ner till botten. Så ja, som sagt, 40 000 sålda plattor var tydligen inte tillräckligt bra för att, för att behålla oss. Men allting har en mening. Det lustiga är ju att det var ju Warner vi var signade till. Och x antal år senare så kom jag tillbaka som anställd.
Exakt.
Så jag har faktiskt gjort 3 sessioner på Warner. Första var som signad artist, sen på licensdeal några år senare, och några år efter det som anställd.
Ja.
Och nu är jag konsult på Warner. Så det är så här, så nu är det fjärde liksom, så här, alla vägar bär till Warner.
Se om du fortsätter eller om
Exakt.
Ja. Men utifrån det perspektivet att ha varit artist och nu jobbar med artister, vad finns det liksom några guldkorn som du tar med dig kring att så här, förståelsen för artisterna till exempel, där du, ja, att du har varit i deras situation?
Ja, men alltså självklart, ja, och det jag märker att många artister under åren har uppskattat att jag förstår liksom det tänket, hur är det att vara i studion, hur är det att vara på turné, hur jag har liksom förståelsen för hela processen, så att självklart så har det hjälpt, och jag tror att många artister har uppskattat att jag har liksom, att jag har den erfarenheten.
Ja, men grymt. Vi ska prata massa grejer, och framförallt det mest vad ska man säga, det mest aktuella är väl Mello nu, som sagt då. Vi spelar in det i måndag. Det var sista vad säger man,
femte deltävlingen.
Femte deltävlingen, ja. I lördags, vilket gick bra.
Det gick superbra för oss. Jag var där med Dina som gick till final. Otroligt kul. Ett fantastiskt gäng att jobba med, både artisterna och hela teamet runt. Så att det var bara att njuta. Ja. Och det blev ett riktigt, riktigt bra nummer också. Jag är väldigt så här, eftersom jag själv har varit artist, så är jag så sjukt insatt i numren, att det ska bli bra. Så att när vi får till det så blir det extra kul.
Hur pass insatt då? För jag tänkte fråga dig just, och koppla då till förra veckans, liksom allt från genrep till, eller om man backar ännu mer, det är väl uppbyggnaden av själva numret och det är låten, och hur pass involverad är du som A&R i ett sånt?
Ja, men vi kan ta det från början. Ja. Jag jobbar ju otroligt mycket med Melodifestivalen för att jag älskar formatet, och jag dansade en gång i tiden i Melodifestivalen 2007, för att vara exakt, bakom Jimmy Jansson och alla och Elin Lanto. Så det var liksom min väg in i hela den världen, och redan då så tyckte jag det var fantastiskt kul. Och sen några år senare så kom jag tillbaks och började jobba bakom artisterna. Men jag älskar att vara involverad i hela processen, från det att man har möten med låtskrivare och börjar prata om idé och vilka artister som ska skickas in, till det sen att få fram den perfekta låten, skicka in den, och sen förhoppningsvis få med den och börja liksom planera hela release liksom planen, alltså innan Melodifestivalen, hela den perioden där man liksom bygger väldigt mycket av akten och bygger själva uppträdandet. Och då sitter jag med i alla möten med SVT och artisten och planerar hur varje nummer ska utformas. Okay. Så först har vi ett, så fort artisten är klar för Melodifestivalen, så har vi ett första planeringsmöte, jag, artisten, eventuellt management och SVT-produktionen. Och då är det bara högt och lågt, kasta ut idéer.
Då är det liksom ett tomt vitt papper som man börjar med.
Vitt papper. Artisten får säga om hen har en vision kring numret. SVT får säga vad de tycker. Jag får säga vad jag tycker. Och sen börjar vi liksom sortera ut i det där och kasta bort vissa idéer. Kanske få in nya. Ja, det är en process som pågår några månader. Men det är fantastiskt kul sen att då åka ut på själva deltävlingen och se allting verkligen ta form. För innan dess så är ju allting på papper. Och vi kan ju liksom, vi har inspirationsbilder och moodboards och så vidare och så vidare. Men det är sen när man är ute på liksom första repet på den riktiga scenen som man ser, och då är det antingen så känns det på första repet, yes, det här kommer ju bra, eller så får man total panik och bara, okej, det här blev inte alls som vi hade tänkt oss, och då finns det liksom extra mycket jobb att göra. Jag har varit med om så många situationer, men det är det jag älskar. Alltså jag älskar när man är där ute, när det är skarpt läge. Liksom. Om 3 dagar är direkt sändning, min artist ska gå vidare, helst direkt till final. Nu jäklar ska vi få till det så bra som möjligt. Liksom.
Men du nämner att det är en process, till exempel det här att jobba upp själva numret under några månader. Hur mycket under de månaderna i liksom omfattning är du med? Och du nämnde att det är liksom möten och det är uppstartsmöten. Men hur stor liksom, är det 20 timmar i veckan, är det 40 timmar i veckan, är det 80 timmar i veckan?
Det går liksom inte att räkna i timmar. Ofta så har jag flera artister också. Så det är så här, min mellohjärna jobbar dygnet runt. Jag kommer på de mest konstiga idéerna när jag står i duschen. Så att ska man räkna in de timmarna också, så blir det sjukt mycket timmar. Men det är så här, man letar efter inspiration, man pratar med artisten, SVT skickar en förslag på moodboard, vi kanske inte är nöjda. sida och återkommer tillbaks. Det går liksom inte att räkna i antalet timmar. Det är en process som pågår hela tiden. Mm. Och jag är också en sån här människa på gott och ont som funderar dygnet runt. Liksom. Jag kan sitta och titta på en film med mina barn, någon liksom animerad film, och helt plötsligt så kommer någonting bara, det där skulle man kunna ha ett nummer.
Yeah.
Och då liksom springer jag iväg till datorn och antingen mejlar iväg frågan eller bara skriver upp liksom en anteckning och så här. Så det är helt omöjligt att mäta i antalet timmar. Jag älskar ju mitt jobb, jag tycker det är kul, så att jag lever med mitt jobb hela tiden.
Och hur under de här dagarna då, säg en del tävling som Karlstad nu som i veckan som var, hur mycket jobbar du där och hur på vilket sätt jobbar du med artisterna? Vad gör du för någonting under dagarna så att säga?
Ja, men oftast, vi har ett helt team som består ofta av mig och så en produktchef och en PR-person, eller så är produktchefen och PR-personen samma. Och sen ofta en stylist med, körmänniskor, vi har externa med, kanske extra dansare. Jag är någonstans liksom spindeln i nätet och framförallt kring det kreativa. Så att jag får ju liksom frågor hela tiden på plats. Och vad tycker du, hur ska vi göra med det här? Vad ska vi göra för kläder på de här dansarna? Ser det här bra ut? Så att jag sitter med, när artisten repar på scenen, då sitter jag vid en tv-skärm och kollar utifrån liksom vad jag tycker och vad vårt team tycker. Och sen så går vi in i, efter repen så går vi in i viewing room tillsammans med SVT:s personal. Och där kollar vi igenom hur lät det först och främst. Vi kommer att kolla ljudet och säger till ljudteknikerna att man kan göra den här justeringar. Vi vill ha mer reverb där, vi vill tysta ner det här, upp med kören. Alltså verkligen pill på pillnivå så att det ska låta bra ut i tvn. Mm. För det är tv-ljudet som är det viktiga. Arenan är en separat grej, men det är ju tv-tittarna vi gör det här för. Och sen så går vi igenom bilder och då kollar vi igenom repet och stoppar liksom när vi tycker att någonting ser konstigt ut. Och då kan det vara att jag tycker att något visst ljus kanske ska vara på ett annat sätt, och då diskuterar vi det med SVT, eller att en kameravinkel är fel, eller att man får för lite närhet till artisten. Vi behöver fler närbilder för att känna mer artisten. Så att jag liksom ser det från mitt perspektiv, SVT ser det från sitt perspektiv, artisten från sitt, och förhoppningen är att vi tillsammans ska liksom komma överens och så att det blir så bra som möjligt. Men det är den processen, alltså jag tycker just när man går in där, när det är skarpt läge i viewing room, jag älskar de stunderna. Jag tycker där händer det så sjukt mycket, just att ofta så ser man en otrolig utveckling från torsdagsrepet, som är det första repet med all teknik och så här, till sändningen. Det är kul också när man läser de här slagbloggarna och media som bevakar repen, så skriver man, det var kaosrep, hur kommer det här se ut på lördag? Och sen händer det otroligt mycket på de här dagarna. Det är den processen som är väldigt kul, och jag får så här adrenalinpåslag.
Och sen, så att för din del så handlar det om att under de här månaderna inför så är det mer och mer och mer och mer jobb.
Ja.
Och sen så liksom har du någon slags kulmen i viewing room.
Exakt.
Och sen är det satt. Sen kan inte du påverka så mycket inför liksom, säg en lördags sändning.
Nej, men så här liksom, vi som jobbar runt och SVT, vi kan ju göra liksom vårt yttersta för att få numret att se så bra ut som möjligt. Men i slutändan så är det ju upp till artisten att leverera. Jag är ju verkligen så här, jag tjatar ju på mina artister alltid så här, le här, le där, mer energi. Jag har själv liksom varit artist och stått väldigt mycket i tv, och jag vet hur mycket energi som krävs för att man ska nå igenom tv-rutan. TV tar ju ofta bort 50% av energi. När man tror att man ler, då syns det knappt där hemma. Så du måste verkligen ha ett liksom påslag av energi och uttryck till max. Och många, framförallt nya artister, är inte vana vid det. Jag tjatar. Och förhoppningsvis så blir det bra. Men i slutändan så är det alltid upp till artisten själv hur de levererar när det är skarpt läge.
Jag tänker vi kanske kommer tillbaka lite grann kring processerna i det hela. Men om vi tittar på den här avsnittet släpps ju på torsdag och lördagen som kommer nu då, så är det ju final. Och ni på Imperial har ju tre bidrag.
Nej, ja, alltså, för att försöka förklara, vi har egentligen en artist som är signad till oss, och det är Liamo som tävlar i finalen. Sen så har vi också Maria Sur och Medina, men de är signade till Warner.
Okay,
så där jobbar jag som konsult med att driva de projekten.
Just det.
Men Anders Vretov, som är delägare i Imperial, har skrivit de låtarna.
Yeah.
Så vi förlägger honom.
Just det.
Så att, för att göra ännu mer invecklat. Mm.
Så det är olika roller?
Det är olika roller, exakt.
Ja, men du är involverad i tre bidrag, kan man säga då?
Exakt. För Imperial är en label, förlag och brand partnership byrå.
Ja.
Så vi försöker liksom jobba med alla de tre bitarna så mycket som möjligt.
Ja, men exakt. Och ni har ju blivit ganska mellofokuserade. Alltså som bolag.
Ja, jo, men det går inte att komma ifrån det faktum. Så här, jag har ju liksom jobbat med Mello. Jag tror att jag gör mitt 16:e år i år. Och Anders Vretov då, han hamnar ju på någon lista nu där han är, vad var han, fjärde va? Eller säger jag tredje eller fjärde låtskrivare med mest bidrag någonsin totalt.
Okej.
Okay. Uh-huh. Så att ja, alltså det går inte liksom komma ifrån det. Men vi omfamnar att vi gillar att jobba med Mello och att vi förhoppningsvis gör ett bra jobb.
Ja.
Så att vi kommer fortsätta med det. Vi tycker ju det är fantastiskt kul. Och My Söderholm, som är den tredje delägaren, hon har ju tidigare byggt upp sociala medier åt Mello genom sin tidigare byrå. Mm. Så hon har också varit väldigt involverad. Så att det vore ju korkat att inte att inte ge sig in där och jobba och fortsätta jobba med det nu när vi bygger ett eget bolag.
Hur många, har du koll själv på hur många akter du har jobbat med under de här 16 åren?
Just Mello, jag försökte räkna för några veckor sedan, inte så att jag satt med papper utan bara så här ur huvudet. Jag tappade räkningen vid 100. Det är över 100. Det kan vara 120 kanske någonstans. Någonting. Så det är en del.
Och då är det utspritt över 16 år.
Nej,
alla deltävlingar?
Det är väldigt koncentrerat de senaste 11-12 åren.
Ja.
Första året var jag som sagt med som dansare, så då hade jag inte hand om några akter. Sen var jag med som praktikant och körde PR. Och sen har det blivit mer och mer. Men senaste liksom, 12-13 åren, då har jag verkligen varit involverad i hela processen att ta fram låtar, jobba in och göra numren. Och där är vi väl uppe i en bra bit över 100.
Ja. Det är maffigt ändå.
Ja, men det har gått sjukt fort. Jag förstår faktiskt själv inte riktigt, men det har varit väldigt, väldigt kul. Många fantastiska minnen. Jag har haft och har ett jobb som är fantastiskt. Jag är väldigt glad att jag är inne i det här.
Vad tror du om lördag, om du får tippa?
Jag vill verkligen inte tippa, för att jag representerar så många olika artister. Självklart så vill jag att en av mina artister vinner. Jag vill gå för vinst. Så att om jag får välja, så är det Liamo, Maria Sur eller Medina som får representera. Men det är tufft, och det som jag tycker är kul i år är att det är mer öppet än vad det var förra året, till exempel när Loreen var så självklar. Det är mer tävling i år. Det är lite mer så här, vad som helst kan hända. Det finns ju liksom en självklar favorit i Marcus och Martinus, men jag tror att mycket kan hända innan lördag. Så det ska bli väldigt spännande.
Verkligen. Vi får se.
Ja, vi får se om man får åka hela vägen till Eurovision i Malmö.
Exakt.
Där jag är uppvuxen.
Ja.
Dessutom.
Men du, jag tänker, om man går in på, du har varit inne på att han liksom nämnt det lite grann, just formatet, att det är liksom någonting som du brinner för och har gjort ända sedan tidigt också. Och det har ju blivit en jätteapparat som liksom under hela året i princip jobbas med. Jag hade ju Karin Gunnarsson för flera år sedan med i podden.
Okay.
Året hon tog över, tror jag det var.
Okay.
Som berättade om just liksom hur funkar det. Ja, men direkt efter Eurovision, visst, vi har någon vecka ledigt, men sen så kickar vi igång med planeringen och hela liksom arbetet för att få det att hända. Är det samma sak för din del? Jag tänker, när du jobbar med artisterna nu då, att Börjar du titta, snegla nästa år, 2025, och titta på, men fan, de här artisterna, vi har lite låtar som ligger och... Mm.
Jag brukar oftast försöka vara lite ledig efter att Mello är slut, så är det lite beroende på om man är med i Eurovision eller inte. Om man gör Eurovision så är det ju full fokus på det, och sen är det Eurovision mitten på maj. Sen försöker jag koppla bort några veckor, men mitten på juni brukar jag börja dra i alla trådar för att få igång alla låtskriva innan semestrarna. Och sen så drar jag igång ordentligt i augusti. Men jag kan redan nu avslöja att jag förra veckan signade en artist med tanke på nästa Mello.
Ja, det var så?
Ja, ja, ja. Okay. Så det är, ja, det är full fart. Jag älskar det. Det är kul att ligga i framkant, men det här var kanske extremt.
Men berätta, gå igenom lite grann hur det skulle kunna se ut då. Du sa att du kickar igång låtskrivarna, ja. Alltså innan i juni, innan sommaren, innan semestern. Exakt. På vilket sätt då? Vad ska de göra? Ska de skriva låtar kopplat till Mello?
Precis. Nej, men jag börjar med att ringa runt och ta möten med låtskrivare, producenter i juni. Då med, oftast med de här key-personerna som brukar vara involverade i Mello. Och då bollar vi idéer, och det är återigen högt och lågt. Det kan vara att jag vet att jag har några artister som kommer vilja vara med redan då, och säga till dem vilka namn jag har, så här, vad skulle du vara intresserad av att skriva till, hur skulle det kunna låta. Vi sitter och lyssnar på olika idéer och sådär. Det kan vara tvärtom, att låtskrivarna säger, jag har hittat en ny talang som vill göra en sån här låt, skulle det vara intressant för dig? Ja, men absolut. Eller nja, så här. Det är väldigt mycket liksom på idéstadiet i juni. Och sen så går ju många på semester i juli, men jag vet ju också hur låtskrivare funkar. Det är, när de är på semester, det är då många idéer kommer, låtidéer. Så det kanske skrivs någonting redan då. Så ibland får jag ju några demos mitt under semestern som jag liksom tar ställning till. Men sen så fort alla börjar komma tillbaks i början på augusti, det är då liksom, då är det full fokus mot inskick, som oftast är runt 20 september.
Men där innan det bara, då kan det antingen vara att, som du sa, det finns en artist och sen så vill du hitta en låt till artisten.
Ja.
Men det kan också finnas en låt som behöver en artist.
Exakt.
Alltså en färdigskriven låt, så att säga. Ja.
Och det, alltså det handlar, allting handlar om att hitta the perfect match.
Yeah.
Och sen i vissa fall så hittar man direkt, men i vissa fall så tar det x antal låtar innan man är där.
Yeah.
Det finns ju artister där vi har liksom spelat in, testat 7, 8, 9 låtar innan vi har den låten.
Okay.
Och det känner man i magen. Ja, men det är så jäkla skön känsla när man har den där. När jag känner det, och så ringer jag till artisten och artisten känner samma sak. Och då, sen försöker jag alltid testa den på någon annan också. Så här, min fru eller någon helt annan. Så här, vad tycker du om den här? För då får man ett ärligt svar. För ibland kan man tycka att någonting är fantastiskt och sen spelar man upp det. Jag spelar upp det hemma. Och så säger min 10-åriga dotter bara, tråkigt. Och då börjar jag så här fundera. Mina barn har faktiskt varit ett otroligt bra bollplank.
Bra referensgrupp för mig.
Ja, men, alltså, nej, men verkligen. Så här, och min fru också. Min fru är egentligen helt... i grunden totalt ointresserad av Mello. Sen har hon tvingats in i det, men hon har en helt annan musiksmak liksom. Men därför, hon säger alltid väldigt ärligt vad hon tycker, och det är bra, den bästa feedbacken man kan få.
Men då i vad är det man letar efter när du, det här arbetet efter semestern i augusti sätter igång? Vad är det som letas efter? Du nämnde det med perfect match. Går det att sätta ord på det? Ser du liksom det här ska funka på scenen på Mello? Eller kan det lika gärna vara att det här ska funka i radio? Eller det här ska...
Det ska ju funka
tilltala
brett.
Den här målgruppen.
Ja.
Eller?
Jag tänker att det ska funka så brett som möjligt, både på scenen och streaming och radio. Man vill ju fånga upp liksom alla. Ha en artist som man vet kommer leverera på scenen till att börja med. För det är så otroligt viktigt. Du kan ha en bra låt, men om du inte levererar den liksom bra på scenen, så kommer den ändå inte hända. Så du måste ha en artist som har någonting. Och sen det är kombo liksom. En stark låt, en bra eller intressant artist, och då liksom, då kommer man väldigt långt. Så att, ja, Det är det som är the perfect match.
Mm, mm. Och då är det för inskick som du säger, som liksom arbetet ska leda upp till, så att säga.
Ja, och då måste jag inflika och berätta om vårt writing camp också, för ja. Vi har ju ett av de största writing campen som är andra veckan i augusti nere hos i Anders studios nere på Vällingebacken. Vi har haft det campet i 7 år. Från senaste campet så kom 4 låtar med i Melodifestivalen och 3 av dem är i final.
Mm.
Och det råkar vara alla de 3 som jag nämnde innan, Liam och Maria Sur och Medina. De skrevs på campet andra veckan i augusti. Liam och Maria samma dag faktiskt. Och Medina tror jag dagen innan eller dagen efter. Där händer det otroligt mycket. Vi hade förra året 29 låtskrivare och artister som bor på hotellet och studion där campet är och skriver i 3 dagar. Man skriver 2 låtar per dag, per person. Så, och jag går in och är nära direkt. Så att jag är väldigt aktiv. Jag går in i studion och säger, nej, det där är inte tillräckligt bra. Ni måste skriva om refrängen. Och då gör de det direkt. Mm. Så det är väldigt effektivt och kul sätt att jobba på. Och vi visste inte hur det skulle funka när vi gjorde det första året. Men väldigt många som kom dit och uppskattade just den här ärligheten. Att man behöver inte sitta i flera veckor och jobba på en låt som sen dissas.
Mm, mm.
Utan jag kommer in direkt in i session och lyssnar och säger, ja, men det här kan bli något, fortsätt eller nej, tänk om. Och vi har alltid några artister på plats som är med och skriver, så att det blir direkt liksom för låtarna skrivs för dem liksom.
Och det är de artisterna som ni siktar på att vilja ha med?
Ja, exakt.
Ja, ja.
Så nu de här, alla de 3 som är med i finalen som jag nämnde innan, alla var ju med på campet. Mm. Och där hade vi som mål att få fram hitten för Melodifestivalen.
Just det.
Och det hoppas jag att vi har fått fram.
Mm. Och då en jättevanlig fråga som jag får från låtskrivare.
Mm.
Det är, hur kommer jag in på såna här camps?
Mm.
Hur blir jag inbjuden? Eller hur får jag reda på vart de är? Eller hur ansöker jag?
Det bästa sättet att komma in på campsen och att komma in i liksom och komma in i de här sessions överhuvudtaget, för det är inte bara camps, det är ju sessions,
precis,
också. Det är att co-writea med folk som redan är inne i den sfären, så att säga. Och saken är den att, alltså, det är, man är alltid liksom ett mejl eller ett samtal eller ett möte ifrån att faktiskt få vara med och få chansen. För de här som jobbar med det här året runt, de letar också efter nya partners att skriva med. De vill ha liksom fräscht blod, så att säga. Vi försöker alltid få in lite nya namn på vårt camp varje år, för att vi vill ha förnyelse, nya idéer, inte bara samma gamla vanliga. Sen är det några som är återkommande, men vi har alltid några namn som är nya. Och med nya menar jag, det kan vara folk som aldrig har skrivit för Mello, men som jobbar som låtskrivare.
Mm.
Eller till och med någon som knappt har skrivit några låtar.
Mm.
För det har vi också haft på våra camp. Så länge du kan komma med någonting till bordet, någon idé eller någonting som vi känner är intressant, så bjuder vi in de personerna. Men bästa sättet för låtskrivare idag är att teama upp sig med folk som redan är, för de har så mycket kunskap också. Det är ingen tillfällighet att vissa låtskrivare har flera låtar med varje år, för de har hittat nyckeln hur man ska tänka. De är så otroligt bra på det de gör. Och framförallt, de lägger ner extremt mycket tid. De lägger ner alltså stora delar av sitt liv att skriva de här låtarna.
Mm. Om du får ge tips till, prata till mig som är låtskrivare.
Mm.
Vi låtsas att jag är det, jag är ju inte det. Men jag är sjukt sugen på att komma in här. Mm. Hur ska jag konkret göra? Vi pratar mail, vi pratar liksom research, ta reda på, ja, det.
Nej, men hej.
Hey.
Först och främst så måste man ta kontakt.
Exakt.
Nej, men först, jag vill gärna lyssna på någonting som du har gjort.
Mm.
Och det kan vara som helst, det kan vara en jätteenkel demo. Så vad har du skrivit? Har du någon akustisk demo på någonting? Har du gjort någonting åt någon artist? Vem är du? Vad är din styrka? Är du bra på text? Är du bra på svensk text? Engelsk text? Är du bra på melodier? Kan du höra en bra hook?
Mm.
Jag vill veta mer om dig.
Mm. Ska jag beskriva det liksom?
Nej, men gärna. Alltså jag hör ju väldigt mycket på låtarna.
Ja.
Så att man vill ju gärna höra någonting vad personen har gjort innan.
Yeah.
Så att komma helt liksom från ingenstans utan att ha skrivit någonting innan, det är ju svårt. Utan du måste ha skapat någonting. Men det behöver inte vara någonting som har varit en jättehit, utan bara man får höra någonting som du har gjort i en studio med någon annan,
mm.
så att jag får en presentation. Och då kan jag ge tips. Antingen så kan jag säga att nej, men det är för tidigt, kom tillbaks nästa år, eller skriv något mer innan vi liksom innan vi kan ta in dig. Eller så ställer jag lite så här ledande frågor, så här, kan du tänka dig skriva på svenska? Och då finns det all möjlighet i världen att ta in dig och testa.
Mm, mm.
Men allting handlar också om så här, vissa passar inte att skriva i sessions och vara på camps. Det är många etablerade låtskrivare som aldrig åker på camps, för de tycker det är obekvämt. De sitter hellre i sin studio och skriver själva.
Mm.
Så det är inte för alla. Du måste känna efter lite som person. Och ibland kanske man inte ens vet om det är rätt för en förrän man har testat.
Nej.
Men alla låtskrivare funkar olika och beter sig olika i olika situationer.
Mm. Ja, det där är ju viktigt att säga, att det kanske inte är för alla.
Nej, och det absolut viktigaste är att kunna vara lyhörd och kunna lyssna på andra.
Mm.
Det finns inget värre än låtskrivare som kommer in i en session och tar över. Speciellt om man är ny liksom, för att man måste kunna lyssna på andra, och självklart ska man komma med sina idéer till bordet.
Mm.
Men man ska inte bara gå in och köra över. Ja. För jag vet, jag har ju liksom några exempel på låtskrivare som kanske tar över för mycket i sessions för sin egen del. Och oftast så får de inte till det i de här campsen. För att de är så bestämda redan innan att de vet bäst. De kan bäst.
Mm.
De kanske skulle tjäna på att lyssna på andra som är i rummet.
Mm. Mm.
För jag måste säga att de flesta som levererar hits, både i Mello och utanför Mello, är faktiskt personer som är sjukt bra på att ta in andra och som är riktiga teamplayers.
Mm.
Det är oftast de som går längst.
Säg att jag är antingen inbjuden eller har hittat en, liksom ett sammanhang där jag skriver med andra. Det behöver inte vara ett camp, det kan vara en session, det kan vara att jag börjar göra det. Men jag är så himla obekväm med att prata om splits och dealar och ersättning och hela den biten. Finns det några liksom tankar du har kring det? Att ska jag lyfta upp det? Jag pratar med flera som säger, men jag är jätterädd för att komma med ett avtal och skriva så här, jag ska ha den här splitten, eller samtidigt är jag väldigt mån om att jag faktiskt ska leverera, men jag är väldigt, väldigt liksom ödmjuk inför den delen att men okej, det är klart vi splittar lika, eller jag kanske bara bidragit med det. Har du några rekommendationer för hur man kan tänka där?
Ja, det finns inget rätt eller fel i hur man ska göra med splittarna. På vårt writing camp så går vi in liksom med alla som går in i rummet splittar lika.
Ja.
För vi hade lite diskussioner och lite dispyter första åren. Så sen har vi satt en regel att så här, en i fyra pers som går in, då delar man liksom lika. Om det inte är någon undantag. För ibland kan det också bli fel när någon aldrig har skrivit en låt förut. Är en duktig liksom sångare eller sångerska och går in men har aldrig skrivit en låt. Ja, men då kan man ju liksom göra lite justeringar ju där. Men annars, om folk har liksom skrivit tidigare och så försöker vi splitta lika. Men det där är så olika från fall till fall. Jag tycker inte man ska vara rädd liksom att ta upp det, men man måste också känna av när man ska göra det. För att komma in i ett rum och ska börja skriva, det är inte heller så läge att bara prata om split det första man gör. Speciellt om man inte har gjort någonting förut. För då kommer liksom de som är mer etablerade bara känna att vem är det där liksom? Man måste ha lite fingertoppkänsla. Jag skulle säga liksom att man i så fall går in, skriver den här hitten förhoppningsvis, och sen någon dag efter campet tar kontakt med alla som var där och bara, hur tänkte ni kring splitten? Och ställer liksom frågan ödmjukt.
Mm.
För att de flesta som vi jobbar med som är etablerade är ändå väldigt vettiga och skulle inte köra över någon, utan man vill ju liksom att alla ska få liksom ut sin, vad ska man säga, sin del och det man är värd. Så att jag har liksom väldigt sällan varit med om att man, att det blir stora dispyter. Sen kan det bli diskussioner ett tag och lite obekvämt, men bara man liksom kör en öppen dialog. Men jag hade nog liksom, om man är ny och osäker, så har jag tagit kontakt med de som var inne i rummet någon dag efter liksom att man har haft sin session. Sen självklart kan man, om man känner sig bekväm, försöka ta upp det innan. Men man får inte liksom förlora den kreativa processen heller. Man måste göra det i rätt skede. Det blir så skevt liksom om man går in i ett rum och du är oetablerad, och så sitter du med tre andra som har haft massa hits förut, kanske vunnit Melodifestivalen eller haft en stor hit på Spotify, och så ska du börja kräva procent redan innan jag börjat skriva låten. Den är klurig liksom. Det är verkligen så här, man måste känna av det rätt.
Ja, för samtidigt kan det ju vara så att du sitter där av en anledning, för att du är en otrolig talang.
Exakt.
Därför att du kanske har skrivit massa sjukt bra låtar som inte har liksom sett dagens ljus eller liknande.
Ja.
Som ni har hört eller så. Så jag förstår ju den problematiken hos en själv som låtskrivare till exempel, att så här, men jag vill ju ha ersättning för det jag gör också.
Ja.
Här går vi in på lika villkor och just det här med att man vill inte trampa någon på tårna, men man vill ändå ha rätt ersättning till exempel. Ja.
Men jag kan, alltså så här, oftast när vi kör sessions så är det equal split.
Ja.
Alltså det blir nästan också löjligt ibland om någon bara, men du skrev fler ord än jag. Så här, för att, men det spelar ingen roll om du skrev ett ord i låten. Det är kanske det ordet som gör att det blir en jättehit. Det kan man inte veta på förhand. Och oftast så tycker jag att även de etablerade låtskrivarna som vi jobbar med är väldigt lyhörda och är med. Sen brukar jag ofta be, jag vet att Anders Retov då, som vi jobbar mycket med, han är väldigt bra på att faktiskt, vad ska man säga, analysera så här, okej, vi gjorde den här grunden, sen kom artisten in i dag tre och bidrog med det här, men kanske inte lika mycket som vi andra. Och då ringer man dem och förklarar bara, och så föreslår man en split liksom, att du var inte med lika mycket som vi andra, så att du får till exempel 15%, men alltså, känns det okej? Och då så kanske artisten säger ja, absolut, eller så säger han, ska vi ha lite mer, okej, men så möts man någonstans, så kanske artisten får 20% istället. Alltså de flesta är bra, jag tycker de flesta etablerade låtskrivarna är ändå bra på att lösa det här med split. Det är klart det ibland blir dispyter, men jag har inte varit med om några större grejer. Jag tycker oftast så har vi kunnat lösa allting liksom.
Om vi går tillbaka till processen då bara, sådär, inskicket som vi pratade om. När man väl skickar in, så pitchar man låten och artisten, eller är det liksom bara låten som ska få tala, så att säga?
Ja, det är väldigt olika. Jag försöker oftast ha ett helt paket med en artist och en eller två låtar, ibland tre, men jag gillar inte att skicka in för många låtar, utan helst av allt så vill jag ha en låt med artisten som känns 100. Men ibland kan man ha två låtar som känns väldigt starka, och då skickar man in liksom båda. Men jag är oftast ute på jakt efter paket. För då vet jag att liksom, då kan jag också berätta att, mer om artisten och om storyn och så, att det finns så mycket mer. Om en låt ska komma in utan artist, så måste den verkligen, verkligen stå ut på något eget sätt om den ska liksom ha en chans att komma med. Då måste det vara något superunikt med låten, eller att SVT just vill ha den typen av låt. Och sen matchar man det med artist.
Exakt.
Men ofta så är det ju större chans om att ha ett paket. Men det finns inga garantier där heller. Det är så här, jag får ju väldigt många nej också.
Så att, och sen när det väl är besked dags då blir det besked, pang. Ni får besked om att yes, ni fick med det här, eller du.
Ja, alltså det låter så enkelt, besked, pang.
Ja, nej, inte så.
Ibland så är det också en längre process, för ibland kan vi skicka in till exempel en låt på engelska med en artist. Och så ringer SVT tillbaka efter att juryn har sagt sitt, och så säger de, den här gillar juryn verkligen. Men alla tycker att den ska vara på svenska istället. Kan ni försöka ta fram en ny text? Ni har 2 veckor på er. Och då är det tillbaka till ritbordet och göra om låten och försöka knäcka den på svenska.
Just det.
Och sen ska de ta ställning till den igen. Mm. Och så blir jag eller nej.
Mm.
Så det är så här, det är en process. Det här från, jag tror att inskicket är runt 20 september. Presskonferensen är oftast sista veckan i november eller första i december. Fram tills dess kan allting hända. Så det är ändå liksom nästan 2,5 månad som man håller på och testar och provar. Och ibland får vi veta att en artist är med en vecka före presskonferensen.
Ah, okay.
Jag har faktiskt varit med om ett exempel där David Lindgren, faktiskt artisten, han kom med kvällen innan presskonferensen. För då vi hade skickat in en jättestark låt, tyckte vi. Och den var med någonstans där i snacket. Den hade gått okej i jurorummet och sådär. Men han, vi fick aldrig liksom riktigt ett ja, utan ja, vi får se. Och sen blev alla artister klara för presskonferensen. Men då var det ett avhopp kvällen innan. Det var en artist som hade ångrat sig.
All right.
Och då var det liksom, då var någonstans David next in line.
Mm.
Så då ringde Christer Björkman då på den tiden honom kvällen innan. Så David ringde mig och bara, jag har en plats som jag vill så här, men då måste jag sätta mig på tåget till Stockholm typ nu för att hinna till presskonferensen som skulle vara dagen efter på morgonen. Och jag bara, men sätt dig på tåget, vi löser allting så här. Så blev det en jäkla fart på oss att få ihop liksom allting liksom praktiskt. Men han var med och det var hans liksom break som kommersiell artist, för det var ju med låten Shout It Out då.
Mm.
Och efter det så har han ju liksom byggt sin karriär, men det var det som var liksom startskottet för den kommersiella karriären.
Just det.
Han hade, så det var ju fantastiskt för honom att vara med.
Mm. Och apropå det där då, startskott och liksom avstamp, alltså Mello som format för att utveckla vidare, alltså en artistkarriär till exempel, är ju, kan ju vara väldigt kraftfullt om det används på rätt sätt, kan man väl nästan definiera det som.
Mm.
Vad är nycklarna där skulle du säga? Att kunna dra nytta av ett format. Det finns ju andra exempel, liksom Så Mycket Bättre eller Idol eller alltså andra format där man kan dra nytta av det.
Mm.
Men vad gör Mello unikt och vilka nycklar bör man liksom använda sig av och dra för att utveckla en karriär vidare?
Ja. Alltså först och främst, du nämnde Så Mycket Bättre. Jag tycker att Melodifestivalen var Så Mycket Bättre att få helt olika saker.
Mm,
för Så Mycket Bättre, där är det finns det bara utrymme för etablerade artister. Medan Melodifestivalen kan faktiskt breaka helt okända namn. Du kan liksom gå från helt oetablerad till att ha en hit liksom dagen efter din medverkan i Mello. Så Mycket Bättre, då måste du redan ha någonting i bagaget sen innan. Så jag tycker de är liksom långt ifrån varandra. Sen i Idol gör du ju liksom mest covers under liksom säsongen tills du vinner kanske och får göra en nyskriven vinnarlåt. Medan Melodifestivalen är det enda formatet vi har i Sverige där du faktiskt kan presentera dig själv som artist med en ny egen låt, en nyskriven låt. Och det är det som gör Melodifestivalen unikt. Det är också ett liksom det enda tv-formatet av sitt slag som fortfarande attraherar väldigt mycket tittarsiffror. Jag tror att snittet nu någonstans ligger på cirka 3 miljoner tittare om man räknar ihop linjär tv och play varje avsnitt, vilket är helt sjukt med tanke på vart tv-landskapet har tagit vägen. Man lägger ju ner program efter program och tv liksom, som vi känner förändras ju väldigt mycket. Jag tror att tv alltid kommer liksom leva i någon slags form, men vi är mitt inne i en förändring just nu. Alla tv-produktionsbolag kämpar. Men Mello håller sig fortfarande starkt liksom 2024, vilket är fantastiskt, och det säger ju väldigt mycket om programmet, att det är ett program som samlar. Det är fortfarande det här lite lägerelds-tv som man kallar det för, som man hade förr i tiden, att familjerna faktiskt samlas fortfarande kring Mello och tittar. Och det är därför det får så otroligt genomslag, och därför är det liksom ett fantastiskt format för att breaka låtar och artister. Och sen som artist, väldigt mycket beror på vilka val du gör efter du har varit med, hur du förvaltar liksom din medverkan. alla artister kommer inte vinna. Det är en vinnare i slutändan. Nu är det 30 artister med i år, så 29 artister kommer inte vinna. Men du kan ändå vara vinnare om du gör rätt grej. Och det kan till exempel vara att du redan innan planerar en stor turné direkt efter. Men som nu med, jag ska ta Liam som exempel, som direkt efter Mello ger sig ut på sin första turné. Han har hållit på rätt många år, men han har faktiskt aldrig haft en egen turné, liksom brandad. Baby Dragon Tour heter den. Så han åker ut på, nu på första delen av turnén direkt efter Mello. Sen går han in i Digilo, och sen kommer turnén fortsätta till hösten. Så redan innan han var med i Melodifestivalen, så byggde vi en plan för resten av året. Men startskottet var Mello-låten. Och det finns artister som hänger upp albumsläpp eller EP-släpp. Det finns artister som är med som kanske ska släppa biljetter till sin nästa stora show. Så att jag tycker att så här, som artist, ska du vara med i Mello, då måste du lägga upp en plan innan. Så här, vad vill jag med det här? Inte bara så här, jag går in med en låt, kul. Ja, förhoppningsvis så blir det en hit. Men det blir så mycket bättre om du lägger upp en plan för resten av året. Vad gör du efter? Mm. För då får du ut max av din medverkan. Och då spelar det kanske inte så stor roll om du åker ut, om du inte är i final. För då hade du ändå en plan att okej, jag presenterade mig själv som artist. Jag fick min första start, nu gör jag det här. Så det gäller att ha en plan kring varje akt, skulle jag säga.
Vi pratade om det här med låtskrivare, och det oftast är många liksom samma låtskrivare i Mello och sådär. Finns det en risk att formatet blir bara samma som du sa? Även om visst man vill ta in nytt blod med en form av nya låtskrivare, men finns det någon slags också kring förväntningen av att det ska låta så här, eller en låt ska byggas på det här sättet, eller att Melodifestivalen är en maskineri för att forma hur musik ska låta i kommersiella syften. Förstår du vad jag menar? Finns det en risk att det blir för homogent på något sätt?
Jag tycker inte det, därför att det är bara att kolla på topplistan. Jag nämnde innan att Melodifestivalen har väldigt många tittare och sådär. Men kolla liksom på Spotify-listan senaste åren. Alltså, det har varit ett fantastiskt genomslag. Och då liksom, jag pratar inte bara liksom Loreen som faktiskt har fått en världshit. Hur många andra artister från Sverige har liksom fått den typ av stora hit liksom. Men om man kollar liksom, jag tror att i stort sett hela topp 10, eller i alla fall 9 av 10 låtar efter finalen förra året var liksom från Melodifestivalen. Så uppenbarligen så gillar ju folk det de ser och hör. Även om Melodifestivalen får en del kritik i media, just att det ibland känns generiskt och att det är samma låtskrivare. Ja, fast det streamar ju och det spelas på radio sjukt mycket. Det är mycket av det som händer i Melodifestivalen i februari och mars avspeglas sen på listorna och på radio, på tv ett halvår efter. Och många låtar lever ju ända till nästa Melodifestival. Så att jag tycker inte att det är någon fara att det blir generiskt så länge liksom låtarna verkligen händer och så länge vi ser tydligt att folk lyssnar på dem. För då gör vi ju någonting bra. Sen att det är samma låtskrivare, som jag sa förut, de som är återkommande i olika låtar, de jobbar extremt hårt. Alltså de jobbar med det här året runt. De åker på de här campsen, de sätter sig själva i sessions, de ringer mig hela tiden, de tjatar hål i huvudet på mig, och jag älskar det, det är det de ska göra. Det är ingen tillfällighet att de har flest låtar och flest hits. De har ju också flera låtar som inte kommer med varje år. Det är inte så att allt de skriver kommer med. Men de är otroligt duktiga på att hitta rätt också. De har hittat liksom nyckeln i hur man ska tänka. Och de är bra på att ta fram det bästa ur artisterna, skulle jag säga. Och så har det liksom, om man kollar tillbaks i tiden, jag menar på 90-talet så var det ju också återkommande namn. Sen på 00-talet var det några andra. Nu är det helt andra. Det har verkligen så här skiftats från, vad ska man säga, om man kollar på alla 10-årsperioderna liksom, även tillbaks till 70-talet när Stickan Andersson regerade på topplistorna. Det har ju liksom varierat, men så här, jag är helt övertygad om att om 10 år så kanske det är några andra namn som är återkommande hela tiden, för att man har liksom, vad ska man säga, sin tidsperiod när man, så här, när man också orkar hålla på som de gör, för det är extremt hårt jobb. Du sitter liksom dygnet runt. Men ja, de är väldigt duktiga på det de gör.
Vi tog en liten paus här precis.
Ja.
Ja, för att vi var tvungna att kolla telefonen.
Ja.
För att ni ligger etta på Spotify.
Vi ligger etta på Spotify. Ja. Yes! Fan, vad skönt.
Grattis.
Medina.
Ja.
Underbart. Det är sådana här stunder man liksom man jobbar för.
Ja.
Det är så här, nej men det är den här lyckokänslan just. Att sätta den här ettan.
Ja.
Från att låten skrevs på vårt writing camp till att man nu sitter här och är etta på Spotify.
Etta så jäkla på Spotify skönt. Och final på lördag.
Och final på lördag, kan inte bli bättre.
Nej, jättekul ju. Nej, men vi var inne och pratade lite grann så här. Finns det risk att ja, men formatmässigt att även andra låtskrivare influeras av liksom hur det ska låta? Alltså att det finns en risk i det, inte snarare än att vi var inne och pratade om att det är kan vara perioder av där det är samma låtskrivare eller många lika låtskrivare, men att det finns risk att ja, men utifrån det så finns det här receptet som puttas ut som är så pass lyckat att andra låtskrivare vill kopiera och härma det och att det på så sätt blir generiskt. Inte snarare bara i mellobubblan utan att det lyfts utanför mellobubblan och att det påverkar liksom så. Det behöver inte vara en negativ påverkan, tänker jag. För det kan ju bidra till att andra yngre låtskrivare eller låtskrivare som inte riktigt har skrivit sen tidigare provar, hittar egna vägar och kommer upp med liksom saker och ting som kan funka eller vad man nu ska uttrycka det som. Men det kan ju också finnas en risk att det blir smalt rent liksom topplistemässigt.
Men menar du just Melodifestivallåtarna eller?
Ja men exakt, alltså om man baserar på att som du sa att ja, men topplistan består av Melodifestivallåtar, finns det då en risk att det influerar nästa låtskrivare att copy-pasta så att säga?
Jag tycker inte det, för att det är där liksom juryn och SVT och Karin Gunnarsson som sitter där på SVT, de som tar ut låtarna, de ser till så att det blir en bredd. Och jag i liksom i deltävlingen, jag tycker liksom att de har lyckats verkligen med att hitta ett startfält där det låter på olika sätt. Jag tycker inte det finns någonting man kan säga liksom låter som något annat i årets startfält, utan det är verkligen en bredd. Och kollar du då på topplistan som precis har uppdaterats, om man kollar på topp 10, det är ju väldigt olika genrer, olika låtar. Så att jag tycker just att det här, vad ska man säga, juryfiltret och det här att det faktiskt är människor som sitter och lyssnar igenom och inte släpper igenom vad som helst gör att det blir olika. Och jag tycker också att låtskrivarna är väldigt bra på att faktiskt hitta, vad ska man säga, olika vägar beroende på vilken artist det är.
Just det.
Ja, men nu, om vi tar de tre låtarna som jag är inblandad i som är i finalen, för det är närmast och lättast att prata för mig om dem, det är ju faktiskt samma låtskrivare på alla tre, i alla fall Jimmy Joker och Anders Reto har varit med på alla tre låtarna. Om man lyssnar på dem, det är tre helt olika låtar. Alltså det är, du har Medina som har liksom en väldigt glad låt med inslag av rap och svenska, spanska och franska. Du har Maria Sur som kommer med en fantastisk pop låt med inslag av lite house. Och sen så har du Liamo som gör en midtempo låt som är mer åt Imagine Dragons hållet. Tre helt olika uttryck, men ändå samma liksom låtskrivare. Det tycker jag säger väldigt mycket, att just att det inte är generiskt. Det, ja, så att jag ser ingen fara i att det är samma låtskrivare, eller att det på något sätt ska, vad ska man säga, copy-pastas.
Ja. Jag tänker det, du som jobbar så nära artisterna, som jobbar med musiken, alltså som en produkt kan man ju nästan säga. Den ska ut, den ska lyssnas av en konsument på något sätt. Det finns ju, jag tänker, dina tankar kring hur artister bör eller bör inte använda sin kraft, sina kanaler för att påverka kring samhällsfrågor till exempel. Som en ganska liksom högt prioriterad debattfråga just nu. Att ska man använda sina kanaler som artist för att man har den reachen? Har man ett ansvar i det? Vad är det som säger att man har ett ansvar i det när det är musiken, men musiken påverkar andra delar av samhället? Har du några tankar kring det?
Ja, nej men jag tycker ju såklart att det är så här, det är upp till varje artist egentligen att bestämma hur mycket man vill och inte vill. Vi kan aldrig tvinga fram något som liksom skivbolag eller management eller så, utan det är verkligen upp till varje artist. Det som jag kan tycka att vissa, eller nej, många artister gör fel, att de ger sig in i samhällsdiskussioner som, där de inte har någon aning om vad, de har ingen liksom bakgrundskoll. De har, det enda de har liksom kollat upp, det är lite inlägg på liksom Instagram. Nej, men nu är jag väldigt så här, du vet, generell, men så här, ska du ge dig in i ett viktigt ämne liksom som samhällsfrågor, då måste du ha liksom riktigt ordentligt bra koll. Om du inte har koll på det ämnet som du ska prata om, prata inte om det. För att du kan ju förstöra så sjukt mycket, och det är liksom informationen tolkas på så många olika sätt idag också. Och jag har liksom haft flera exempel under åren där artisterna har uttalat sig i frågor som de inte borde ha uttalat sig i, och det skapar först och främst problem för artisterna, men sjukt mycket problem för oss som jobbar runt omkring. Det tar liksom tid att städa upp sen. Så att jag är absolut för att artisterna ska engagera sig om man har något att säga, om man är påläst om just det ämnet, men gör inte det om du inte har ordentlig koll och vet verkligen liksom bakgrunden, för då sätter du bara dig själv i skiten. Då är det bättre att låta bli och behålla sina åsikter för sig själv liksom. Så att det där är sjukt känsligt, men mitt tips är liksom, tänk igenom innan du ger in i diskussioner och debatter och sådär. Men självklart, har du så här, brinner du för ett ämne och du har liksom en fanskara och följare och du vill hjälpa till, alltså självklart ska du göra det. Det är inga konstigheter om man har den möjligheten. Men det beror på ämne och framförallt på hur mycket du kan om ämnet. För du kan också, vi har sett flera exempel liksom senaste åren, inte bara artister utan profiler överhuvudtaget som förstör sina karriärer liksom genom att ge sig in i fel liksom forum.
Jag tänker så här, också kopplat till din, alltså arbetet som A&R, att arbeta med att ta fram musik och artister och matcha, och det är liksom mycket paketering, det är mycket byggande på något sätt. Hur mycket väger du, jag vet att det är såklart en omöjlig fråga att svara på, men ändå lite resonemang kring så här, musiken versus artisten som produkt. Alltså hur mycket ska musiken tala vad det faktiskt är, bara musiken i sig, och hur mycket ska man bygga artist som produkt? Det finns ju exempel på där kanske liksom den breda allmänheten inte känner att men det här är en artist som är musikalisk, men det finns någonting annat att bygga på i form av liksom en personlighet eller ett varumärke eller liknande.
Exakt. Och jag har ju blivit lite av en för utnämna mig själv expert av att bygga just karriärer av lite på det sättet som du beskriver. Där kanske inte alltid finns något liksom musikaliskt embryo till en början, men där man börjar i andra änden, där det finns liksom där det finns en fanbase eller följarskala, eller det kan vara följare på TikTok, Instagram eller YouTube, där man utgår från det och sen bygger det musikaliska därifrån. Vad var frågan nu? Förlåt.
Nej, men dina tankar kring det. Ja. Hur du, när du tar dig an olika projekt, ja, eller när du ser...
Nej, men det, är, så här, det intressantaste för mig tycker jag, det är liksom, finns det någonting, finns det liksom en story att berätta? Jag gillar att jobba med storytelling just så här. Du behöver inte ha sjungit innan, men om du har en intressant story och någon slags talang som man kan bygga utifrån, ja, men då kanske jag kan bygga en artistkarriär därifrån. Men sen det här med produkt och icke-produkt, det är en fråga som jag ofta pratat om med mina kollegor. Det är för att du, alltså oavsett vad artister säger, även de mest creddigaste, och så här, du blir ju en produkt så fort du släpper någonting på Spotify. För du säljer ju någonting, du säljer ju din musik. Mm. Och även om vissa artister säger nej, men jag är ingen produkt, jag vill inte att, liksom, att det ska kännas som att jag säljer mig själv. Ja, fast du gör ju det. Så det är dagens samhälle ser ut så. Det är så här, så fort du, din låt streamar och du tjänar pengar på den, även om det är en liten summa, så är du en produkt. Mm. Sen finns det ju såklart många olika dimensioner.
Hur, för det kan jag tänka mig är en liten annan struktur än för det var kanske liksom 20 år sedan, även om du inte var aktiv inom A&R-andet för 20 år sedan, så var det ju då mer musiken som talade, och nu har vi mer av liksom en influencersamhälle där man kan skapa en, alltså man kan skapa sig en produkt som influencer, eller ett varumärke som influencer, och sen koppla på, precis som du säger, det musikaliska. Förr fanns ju inte riktigt den möjligheten då liksom sociala medier inte var,
nej,
fanns, det var ingenting.
Men även förr i tiden så kunde man ju skapa produkter kanske på, i liksom på ett annat sätt. Ja. Jag tänker på Vanilla Ice.
Ja.
Nej, men självklart så har det liksom förändrats under senaste, vad ska jag säga, 10-15 åren. Men det finns ju både och, kan man säga. Alltså, dels så har du ju artister som verkligen börjar i ett garage och bygger sitt varumärke därifrån fortfarande. Och sen så finns det här nya där du liksom kanske börjar i andra änden, som jag sa innan, med sociala medier till exempel. Ja. Men jag tycker också att vi har liksom lite faktiskt gått tillbaks till det här att du måste fortfarande ha någon slags talang eller någonting för att verkligen lyckas på riktigt. De flesta, vad ska man säga, eller många influencerprojekt, de blir inte så långlivade. De kanske släpper några låtar och sen är de liksom bortglömda, i alla fall bortglömda som artister. Vill du verkligen ha en långsiktig karriär och leva ordentligt på din musik och sen utveckla det och verkligen bli en etablerad låtskrivare och så vidare och så vidare, då måste du liksom ha någon slags talang. Det går inte, du kan ju inte liksom, vad ska man säga, lura folk hur mycket som helst. Och jag tycker faktiskt senaste, jag tycker det var hets med just det här med sociala medier, att alla kunde bli plötsligt popstjärnor för några år sedan. Jag tycker faktiskt att det har lugnat ner sig på sistone. Och även fast vi nu har liksom TikTok och vem som helst egentligen kan bli stjärna över en natt, så är det ofta så här, det är ju ofta flugor som kommer en dag och är borta dagen efter. Och även om du har en låt högt uppe på topplistorna, så är det väldigt svårt att få dem att leva längre om du inte verkligen har något superintressant. Så att de som har den riktiga talangen, de klarar sig bättre i längden, skulle jag säga.
Men vart skulle man börja då? Om man tänker sig liksom, vad ska du fokusera på om du är en profil? Om man är där och ska lägga till ett lager som är musik, säger vi nu då. Vad är viktiga delar som man behöver ha på plats eller genomföra för att det ska flyga? Du pratade om att det ska finnas en story eller alltså något att berätta.
Ja, men precis. Och sen, alltså, du måste ha en story och något intressant att utgå ifrån, men i slutändan är det alltid musiken. Alltså, ska du få till en hit, då måste det liksom låten vara där. Och sen kan en hit se ut på olika sätt. Det kan vara jättecheesy, det kan vara supercredit, eller så här, det kan ju vara egentligen vad som helst, men du måste hitta rätt grej för dig själv som artist.
Yeah.
Någonting som du ändå någonstans kan stå för. Det kan liksom, det kan jag aldrig som skivbolags A&R påtvinga någon, utan det blir alltid bäst när artisten, eller om du är influencer i början och vill bli artist, hittar någonting som, okej, det här älskar jag, den här musiken. Jag skulle kunna tänka mig att göra något sånt. Mm. Ja, men då utgår vi från det.
Mm.
För att om jag liksom, om jag hittar en influencer och bara kastar på en låt och bara, gör den här, det blir säkert en hit. Det är inte så enkelt.
Nej.
Och även om det skulle funka så funkar det förmodligen en gång.
Mm.
Ska man bygga något större och mer långlivat så måste det ändå utgå någonstans från den personen.
Mm.
Det blir så mycket lättare att jobba då och större chans att lyckas.
Mm. Du, vi ska gå in på det här som vi har sagt att vi ska gå in på, AI.
Mm.
du nämnde inför vårt samtal att du tycker det är intressant med AI och
ja.
Implementeringen och användningen av det i branschen. Har du själv använt
Jag använder AI väldigt mycket i mitt jobb faktiskt.
Yeah.
Och jag tycker att det hjälper mig så sjukt mycket med saker som skulle ta mycket längre tid innan. Jag är väldigt glad att hela liksom AI exploderade precis nu när jag gick in som delägare i ett nystartat bolag. För det hjälper oss att effektivisera väldigt mycket av vårt jobb.
Mm. Som exempelvis?
Bara så enkelt som att ta fram artworks.
Yeah.
Eller inspirationsbilder. Även senaste campet så hade vi inte tillgång till en artist som inte kunde närvara. Och då AI-genererade vi sången. Mm-hmm. på en demo.
Mm.
Som var också så här helt otroligt att det gick att göra. Och det lät väldigt, väldigt bra. Men självklart, sen så demade vi in samma låt med den riktiga artisten. Men där och då, när vi behövde ha någonting att lyssna på och se hur låten blir, så var det ett fantastiskt verktyg.
Mm.
Bara för några veckor sedan så bollade jag med ett magasin om ett reportage som skulle göras och lite idéer som vi försökte knäcka, så vad ska man göra, och jag redaktören hade kontakt under hela helgen och skickade massa idéer och så här, men ingenting var liksom riktigt rätt, och till slut så var vi båda så här, okej, vi har slut på idéer.
Mm.
Då gick jag faktiskt in på ChatGPT och frågade så här, vad tycker du, och då fick jag 5 förslag. Och sen blev det ett av de förslagen som vi till slut körde på.
All right. Mm.
Så det, är mer, det kan man säga liksom, har mer att göra med, liksom med marketing och PR.
Yeah.
Så det, jag älskar att implementera det i mitt jobb.
Mm.
Sen måste man liksom kunna hitta någon slags balans om man ska använda AI. Och det är det jag tror den stora utmaningen kommer vara i några år framöver. Att hitta balansen. Men jag tror inte att AI helt och hållet liksom kommer kunna ersätta allting, utan jag tror det handlar om att liksom ett samspel mellan människan och det traditionella jobbet och AI. Men AI öppnar upp så sjukt mycket möjligheter och hjälp, och som sagt, för vår del som är ett liksom nystartat bolag, så hjälper det otroligt mycket. Det har hjälpt oss i flera situationer där vi kanske hade behövt ta in liksom hjälp utifrån. Nu kunde vi snabbt lösa det med hjälp av AI.
Mm.
Sen gäller det att liksom kvalitetskontrollera allting. Gör du låtar eller artworks eller någonting, det måste ju fortfarande vara bra kvalitet. Och AI är fortfarande inte färdigutvecklad. Det utvecklas ju hela tiden. Så att det är därför den liksom människan och jag behövs som någon slags kontrollant, att det fortfarande är bra.
Du är inte rädd att din roll ska ersättas heller, att en artist direkt kan bolla med en AI kring det kreativa för en show på Mello till exempel?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag, självklart så kan man ju bolla till en viss del, och AI kommer ju bli förmodligen bättre och smartare ju längre tiden går. Men jag tror inte man kan ersätta den mänskliga faktorn och magkänslan helt.
Mm.
Det är liksom trots allt datorer liksom, och även om de är sjukt smarta, så det är liksom, jag tror inte det går att ersätta människan i alla former, utan du behöver fortfarande den här magkänslan och hjärnan som vi, och kunskapen som vi människor besitter.
Mm.
Så jag tror det handlar om att inom alla former av, om vi pratar om underhållning, hitta liksom verkligen ett sätt att samspela mellan människan och AI.
Mm. Ja, för många alltså som jag har lyssnat på kring just det här med att artister inte kan ersättas till exempel, inte rent tekniskt utan att det inte finns någon mänsklig koppling, det finns ingen story bakom, det finns exakt. Inget så. Men jag tänker ännu längre fram, då kommer det ju vara möjligt att ha byggt upp en story.
Mm.
Alltså du behöver inte ha kodat en story, utan storyn bakom kan redan finnas. Det kan finnas erfarenheter, det kan finnas liksom att du har byggt en AI-artist som har en historik där musiken skapas utifrån fejkade känslor, citattecken, där det liksom den gick igenom en breakup till exempel.
Mm.
Alltså vanligaste klassiska
ämnet
att skriva en låt om. Och att publiken och lyssnaren kan förknippa och känna liksom vad den artisten, låtskrivaren kände när den skrev den låten och gick igenom den processen. Mm. Men det går ju att generera digitalt framöver, tror jag, definitivt.
Jo.
Så att där blir ju då kanske inte frågan om att så här, det är inte möjligt att känna eller liksom skapa mänskliga känslor, men det blir väl snarare en, nu blir det jävligt djupt här känner jag, men det blir snarare en tolkning utifrån människan. Om jag ska lyssna på en låt och känna så här, är det här verkligt upplevda känslor som förmedlas genom musik, eller är det digitalt fejkade känslor?
Ja.
Alltså den kommer ju inte gå att definiera, tänker jag mig.
Svår fråga.
Filosofiskt och djupt och
väldigt
svårt.
Filosofiskt och svårt. Återigen, jag måste gå tillbaka till det jag sa innan. Jag tror inte att den mänskliga liksom känslan och faktorn går att ersätta själv. Men självklart kommer vi se exempel på artister som kommer byggas på det sättet. Men jag tror fortfarande man också kommer behöva den äkta varan så att säga. Och jag tycker det är spännande när de liksom håller på att utveckla AI-artister och AI-influencers som börjar få väldigt stor following på sociala medier. Men jag tycker också att någonstans så länge de är öppna med det AI så är det också så här, ja, men då vet ju folk om det. Då är det, men jag följer själv AI-influencers för jag blir så fascinerad av hela den grejen. Och jag är helt övertygad om att vi inom en snar framtid har en stor popstjärna, typ en Taylor Swift, fast som är AI-genererad. Ja. Det skulle nästan förvåna mig om vi inte har det.
Ja.
Men jag tror fortfarande ändå att det finns ett otroligt behov för riktiga artister för all framtid.
Mm.
Så jag tycker inte man ska vara rädd för det. Jag tycker man ska ta hjälp av AI där man behöver det och liksom så mycket som möjligt. Men få de två världarna att funka tillsammans.
Mm. Ja. Det får avsluta, tänker jag.
Ja.
För idag. Stort tack, Robert.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Stort lycka till med i finalen nu då.
Ja, det ska bli så roligt. Det är en stor liksom fest. Och det är, alltså Melodifestivalen är ju så folkligt i Sverige. Jag som är född i Polen faktiskt har kommit hit och vuxit upp i Sverige och så här, har ju verkligen, jag tycker att vi ska vara stolta i Sverige över att vi har Melodifestivalen. För det är många länder där ute som sneglar på oss och är avundsjuka och önskar att de hade en så fantastisk underhållning.
Mm.
Så att det, jag är väldigt glad att jag får chansen att jobba med det, och jag hoppas verkligen att Melodifestivalen håller sig starkt i många år framöver.
Det tror jag faktiskt säkert.
Ja.
Stort tack, Robert.
Tack så mycket.
Ja, det var allt för idag. Så stort tack för att du har lyssnat. Vi uppskattar verkligen att du stöttar podden genom att lyssna. Och vill du stötta ännu mer, se till att klicka på följknappen så att du får uppdateringar så snart vi har ett nytt avsnitt ute. Har du tips om personer som du tycker ska vara med i podden, ämnen som vi ska ta upp, frågeställningar som vi bör bena ut, hör jättegärna av dig till oss då på info@dmgeducation.se. Återigen, stort tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt.